Måndag, måndag, härliga måndag, och då får jag podda med Abris och Tellan. Det är så fantastiskt, måndag, måndag. Ja, sångrösten kanske inte den bästa, men igen, det bästa jag vet varje vecka, det är att få sitta här i Käppstedthuset och prata med Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist. Vad heter ni andra namn för övrigt?
Börje.
Börje och Tellan?
Carl. Carl Mikael.
Carl Mikael Tellqvist. Det låter nästan lite adligt för övrigt då. Börje känns lite gammalmodigt, men vi är ju lite äldre.
Ja, det är efter min far som heter Börje. Så att Hans Börje, och jag har fått en del glada kommentarer över där under min hockeykarriär bland annat.
Men varför tog du inte Börje som namn? Börje Abrahamsson, det låter som en riktigt hårt jobbande hockeyspelare.
Ja, nu bestämde mina föräldrar.
Från mitten av 70-talet skulle jag säga.
Ja, precis. Nu bestämde mina föräldrar att det fick vara nog med att Börje fick nöja sig med sitt andra namn, eller som mitt andra namn då istället. Så att jag har varit ett lydigt barn och följt deras önskan.
Ja, vi börjar närma oss jul också, och SHL är ju inne. Vi har nästan kommit halvvägs in i SHL. Det går ju oerhört snabbt nu, och matcherna avlöser varandra. Vi går in i den här mörka november med nästan 3 matcher per vecka. Och det har ju rasat in nyförvärv och hemvändare till SHL bland annat. Och Abris, om jag rabblar upp Mikael Lindqvist, Axel Jonsson Fjällby, Filip Sandberg och ja, även Carl Persson, Jonathan Davidsson. Vad tänker du då på?
Skitkul, tänker jag spontant. Jätteroligt att få hem de här namnen. Jag känner att jag...
Vad är röda tråden då, om vi informerar våra
ja,
lyssnare?
Du menar så? Ja, det är ju spelare som har försökt ta chansen att ta sig in i NHL, som inte har lyckats med det, och som återvänt till SHL istället för att spela i AHL.
Korrekt. Och igen, jag tror att vi hade ungefär 30 rookie-kontrakt den här säsongen som skrevs från spelare som lämnade svensk hockey och gick över till Nordamerika. Och de som tog plats var alltså då Rasmus Dahlin, Per Lindholm, Elias Pettersson och delvis Kristoffer En. Elias Andersson lite upp och ner. Det vill säga, det är oerhört svårt att åka över till Nordamerika och ta plats i världens bästa NHL. Men de har alltså valt många att komma hem. Nu kan man säga att man kan inte klumpa ihop de här, utan man måste kolla på varje enskild spelare vad som har hänt. Men vi kommer väl generalisera lite i alla fall. De har valt, eller klubben har valt, att det är bättre att du åker hem. Och Tellqvist, det är ju fantastiskt att ha med dig här. Du har ju gjort exakt samma resa, och berätta lite hur det var när du lämnade Djurgården som svensk mästare, och du hade också då spelat i landslaget redan. Det vill säga att du hade en ganska bra VM också. Du hade en bra CV och lutar emot. Vad hände när du kom till Toronto?
Det som hände till Toronto var att jag fick en jävla käftsmäll, kan man väl säga, rent ut sagt. Jag kom dit och trodde väl att jag skulle ta en plats direkt i Toronto, men så var det inte, utan jag fick gnugga på nästan 2,5-3 år innan jag fick en ordinarie plats i NHL. Så att jag är lite fundersam till de som åker hem så här fort faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag kan respektera de som ändå gett ett år eller 1,5. Då kan jag tycka så här, ja visst, det här kanske inte var någonting för mig. Men de som vänder hem så snabbt efter att ha signat, där håller jag inte riktigt med varför man gör det. Sverige finns alltid kvar på sätt och vis, och jag kan tycka att varför inte ge en chans, varför inte ge en säsong i alla fall.
Ja. Och jag är väl beredd att hålla med dig. Jag kan inte förstå varför man väljer att komma hem så där snabbt. Nu igen, man måste kolla på varje enskilt fall. Den som jag kanske har svårast att förstå är lite Mikael Lindqvist där, som har väljer att bryta kontraktet med Rangers, och det vill säga inte ha något kontrakt. Jonsson Fjällby är i sånt läge att han blir utlånad till Djurgården och har möjlighet att komma tillbaka nästa säsong då. Men Mikael Lindqvist vet ju aldrig om han får en chans i Nordamerika igen. Vad är ditt inspel på det här, Abris?
Att man definitivt inte förbättrar sina möjligheter om man åker hem som free agent som Lindqvist var, det tror jag inte. Samtidigt så har jag stor respekt för att det måste vara upp till varje individ och person att välja själv vilken resa man vill göra. Men jag är väl lite, man skulle önska att man gick igenom lite mer innan man skriver på. Hur beredd är jag på det här? Hur mycket är jag beredd att kämpa? Är det inte bättre att jag är hemma ett år till och försöker etablera mig ännu mer i SHL än vad jag har gjort?
Lex Per Lindholm.
Ja, lite åt det hållet. Och det jag skulle vilja säga är att ska du ta en plats offensivt i NHL, så skulle jag vilja påstå att du behöver hålla Elias Pettersson, Oskar Lindblom klass. Alltså du bör vara rejält dominant i SHL, vinna poängligan i princip, spela VM som en av få europeiska spelare. Då tror jag att du är ganska så säker på att ta en plats topp 6 forwards i NHL. Oskar Lindblom fick ju gå via AHL trots att han var en av de bästa spelarna i SHL. Så att där någonstans ligger ribban, och det tycker jag nog att man bör inse innan man åker över. Sen finns det alltid undantag, Jesper Bratt ett sånt undantag till exempel, så det går att ta den vägen, men chansen skulle jag vilja påstå är väldigt liten.
Men det jag stör mig på, jag tycker också att det är kul om de här spelarna kommer hem till SHL, det är inte det, men för deras egna karriärer. Rosen gjorde ju en intervju här med Micke Lindqvist, och han säger så här: jag körde fast i Farmaligan. Alltså Farmaligans säsong börjar den 6 oktober tror jag, 6 eller 7. Så det, vi snackar en månad han är borta, 4 veckor. Då har man inte kört fast, kan jag tycka. Plus att, jag menar, han spelade ganska bra också. Han spelade ganska mycket. Han bor i Hartford, vilket är en helt okej stad att bo i om man jämför med farmalagsmässigt. Som du säger, han fick en signing bonus som man inte behöver
$92,000
som man inte behöver lägga tillbaka. Hur stor risk är att Rangers kommer signa honom igen? Alltså, han måste ju behöva ha en likadan säsong som han hade förra året för att en NHL-klubb kommer få upp ögonen.
Sen är det också, jag vet inte om det är någonting i vattnet där i Vänern, eller om det är någonting med lukterna från Karlskoga eller någonting. Men någonting är som gör, och jag säger det med glimten i ögat, någonting är som gör att de som spelar i Färjestad har grymt bra i Färjestad. De verkar ta hand om sina spelare väldigt bra. För att du har Magnus Nygren, Dick Axelsson, Mikael Wikstrand och nu Mikael Lindqvist. Har jag glömt någon färjestadare som har försökt NHL och åkt hem väldigt snabbt, om man säger så liksom då?
Dick Axelsson hade väl också
fick jag med.
Ja, förlåt.
Precis. Ja, nej, men jag tror inte det bara gäller Färjestad. Jag tror spelare generellt har det förbaskat bra i SHL. Jag tror de blir väldigt väl omhändertagna. De tjänar relativt bra. De får fika med kompisarna mellan träningarna.
Då får man inte fika i Hartford då?
Jag tror att det är väldigt stor skillnad när de kommer ut internationellt, att det handlar mer om, där ska ju egentligen Tellan prata mer om vad jag gör. Nu finns det ju undantag där också, men generellt skulle jag vilja påstå att det inte finns det sociala samkvämet på samma sätt, och det
stämmer det?
Ja, alltså det blir ju mer omhändertagen i, jag menar, vi har ju suttit och snackat om här där sportchefer kommer in och skruvar ihop IKEA-möbler åt grabbarna i SHL. Det skulle ju aldrig någonsin hända i, då får man sova på golvet där borta, ja, eller om det skulle vara så liksom. Det är mycket sådana grejer, att du måste bli mer självständig, fixa boende, fixa bankkontakter och sådana här grejer som man måste göra själv, vilket kanske låter för en person som är utanför hockeyn som att ja, det här borde vara självklart, men så är det inte SHL riktigt.
Jag skulle inte vilja påstå att det är för många som kommer hem. Jag skulle däremot vilja påstå att det är för många som skriver på för tidigt.
Ja, och det är ju sunt. Du menar att man ska titta lite på Per Lindholm, han kändes ju inte mogen för 1,5 år sedan. Han hade också flera klubbar som hörde av sig, men valde att vänta 1 år till, fick spela ett OS till och med, och nu är han då tredje center i NHLs tredje bästa lag just nu, Toronto. Det är ganska häftigt.
Ja, men en grej som man skulle kunna göra är ju att man kommer överens mellan klubbarna att man får åka över och köra camper, att man får känna på hur campen känns, vad det är för typ av nivå och sådana grejer, och sen väljer man så här att efter det kanske signa eller åka hem. Skulle vara rätt intressant, för det är jätteskillnad. Det är extrem konkurrens på alla platser. Liksom.
Sen vet jag inte med de här bakdörrarna om det är så bra att man har de här, ja, om det inte går så får jag åka hem dit, om jag inte gör det. Jag tror bra om man bestämmer sig fullt ut, hellre vänta ett år till då och sen bestämmer sig fullt ut att jag kommer köra den här resan minst 2 år. Det är mitt mål. Om jag nu åker över här och det tar ett tid att komma in i ett nytt land, ett nytt spel, en ny klubb, allting, så måste jag ge det tid om jag ska åka över.
Ja, jag pratade med Kjell Samuelsson i torsdags. Han var och kollade på Djurgården Frölunda. Fantastisk hockeymatch för övrigt. Kanske den bästa hockeymatch jag sett den här säsongen.
Mycket bra match.
Han jobbar ju för Philadelphia Flyers, och han drog lite om Oskar Lindblom som var duktig sniper i Brynäs, åkte över till Flyers organisation, och han berättade lite om Oskars resa och menar på det att när Oskar hade fått ordning på sin lägenhet, han hade löst det här med hur det funkar att bo i USA med kontokort, med social security number och så vidare. Det vill säga att det här mäcket som är så naturligt för oss svenskar, det vill säga att man har föräldrar som löser allting och kanske sportchefen som hjälper till. När han hade fått ordning på allting vid sidan om isen, då kunde han funka som hockeyspelare. Och till slut, han började säsongen i farmalaget och sen slutade han i Philadelphia och mådde bra och så vidare. Så att det är ju en, vad man kallar det för, en övningskörning där borta, eller en uppstartsträcka, och du måste genomgå den. Sen mår du bra som människa. Om du är ett unikum som kanske bara liksom funkar överallt. Jag kan tänka mig att Erik Karlsson, fast jag inte känner Erik Karlsson så bra, kan tänka mig att han bara funkar direkt där borta, att han löste sig allting, eller kanske inte var så noggrann med allting, utan fick han spela hockey så var det bra. Men när Oscar hade kyl, frys, bil, ja, då kunde det funka för honom att spela hockey där borta.
Och sen är det ju så också, det ska vi inte glömma bort heller, men är man draftad längre ner i tabellen också, så kommer ju typ agenter och förening inte hjälpa till på samma sätt heller. Är du draftad i första runda som de här killarna nu, Dalin och de här, de får ju hjälp med allting oftast. Det är ju deras, liksom, de ska ju tjäna pengar åt de här agenterna.
Ja, men att de behöver inte fundera på kylfrys.
Nej, det fixar de nog de flesta åt
dem. Det är lite taskigt kan jag tycka.
Ja, men det är så det funkar. Ja, men ja. Det är ju deras nya... Kassako heter det då. De ska dra in pengar åt företagen. Det är väl som är allting annat.
Men min startfråga nu, pojkar. Hem från farmen till SHL. Gör pojkarna rätt?
De måste ju följa sitt hjärta, tycker jag. Och då är det väl rätt att göra som de gör. Vill de spela NHL i framtiden, så tror jag att de har kanske inte stärkt sina möjligheter. Men jag väljer ändå att se det på det sättet. Jag tycker det är jätteroligt att de kommer hem. Jag tycker att de gör rätt som de kommer hem för att utvecklas till bättre hockeyspelare. Däremot skulle jag önska att de tänkte efter en gång till innan de skriver på och kanske väntar en säsong till. En säsong för mig, det är jättemycket. Det händer jättemycket på en säsong. Om du gör en bra säsong, du gör ytterligare en bra säsong, du kanske tar ytterligare ett kliv, snuddar vid en VM-plats, spelar VM. Det är enormt stor skillnad om du är 21, 22, 23 år där och kör andra
säsongen. Du tycker att de gör rätt, kan man säga.
De gör rätt som kommer hem, men jag skulle önska att de i framtiden tänker efter innan de skriver på.
Livrem och hängslen där, vad säger Tellan då?
Ja, det är väl någon liknande. Faktiskt båda, Lindqvist och Fjällby, de har gjort en säsong på högsta ligan liksom, på ordinarie, så att jag skulle nog se att de tar några säsonger till också. Man levererar under tid, så man känner sig bekväm med sig själv också, så man inte bara åker över.
Ja.
Tråkigt svar kanske.
Ja, men det är så. Och man måste ju också ibland ha lite fina värden här, att hur mår de där borta? Jag har förstått att det är många som mår skitdåligt helt enkelt. Att sitta på sitt rum, där hotellrum, och inte komma in i samhället. Det är klart att då är det bara att ta time out och åka
hem. Vi pratar mycket om den här kärleken till sporten och att man ska älska att spela. Och då är kanske en viktig del att man har roligt och trivs och att man spelar här hemma. Och då har jag full respekt för att man väljer att åka hem igen. Men som sagt, jag återkommer till det. Tänk efter lite för. Och ribban, runt 50 poäng SHL skulle jag vilja påstå. Spela VM eller vara nära en VM-plats om du ska ha en offensiv roll då i ett NHL-lag. Det handlar lite om, snudd på att du ska spela. Per Lindholm kör en tredje kedja nu, så att det är ju snudd på att ta en ordinarie plats, så bör du ligga på den ribban. För jag hävdar det fortfarande att steget mellan SHL och NHL är större nu än vad det var tidigare, och du behöver vara snudd på VM-forward för att vara säker på att ta en plats där bara.
Och sen ska man komma ihåg, det är också allting man har gjort här i SHL, det skiter de fullständigt av uttaget när man kommer bort till NHL och Nordamerika i stort sett, om du inte är en superstjärna första rundan. Utan du kommer dit med blankt papper. Det är bara att börja om på nytt och börja jobba på liksom. Det måste man också ha i insikt, så att du får ingenting gratis bara för att du gjort 20 baljer i SHL året innan.
Nej. Jag ringde ju i torsdags natt här. Gjorde ingen intervju på det, kanske gör det längre fram. Ringde och pratade med Washingtons assisterande GM Ross Mahoney. Han har ju sett mängder med svenskar passera genom systemet, och kanske den mest lyckosamma Niklas Bäckström har ju sett till så att Ross Mahoney har vunnit Stanley Cup som ledare. Och han sa att det var inte Washingtons beslut att Axel Jonssons Fjällby ska åka hem. Det var Axels beslut som ville åka hem. Men han menar också på att men låt han ta en säsong till i Sverige och bli vuxen typ. Mm. Och sen välkommen tillbaka i höst. Vi hörde också mellan raderna hur han kanske inte riktigt sa hela sin sanning. Jag fick en känna om lite besvikelse att de hade ju lagt upp ett av 50 kontrakt till honom och planera för honom och sådär. Så att, ja, jag tror inte att de är helt nöjda. Jag tror att man sänker lite värdet på svenska hockeyspelare om det blir för många som väljer att åka hem. Det vill säga, ryssarna hade ju det här problemet, eller har det här problemet, och de har ju väldigt pengastark liga, KHL. Och det gör ju att jag tror att NHL-lagen är lite tveksamma och signa en riktigt vass ryss, för man vet inte om han verkligen kommer komma över till Nordamerika.
Jag tror att i 99 fall av 100 så vill NHL-klubben att spelaren ska vara kvar i Nordamerika. Det finns ingen anledning egentligen för dem att han ska åka hem, utan de vill ju att han ska göra den här resan, mogna, ta ansvar, gå vägen via AHL om det behövs, och fostras till en NHL-spelare där. Det är ytterst sällan som jag tror att de tar ett initiativ till att han ska åka hem och utvecklas i SHL. Utan deras ambition är nog att han ska vara kvar där.
Vem är näst att ge upp? Vem är här näst att ge upp i Nordamerika och dyka upp i SHL eller Hockeyallsvenskan? Har ni något sånt där namn som ni tänker på? Den som det har ryktats om är ju då, det var Sanny Lindström som presenterade honom, Marcus Högström, som Sanny trodde i alla fall skulle åka hem och kanske ha en rimlig chans att vinna SM-guld. Har ni en sån där namn som ni tänker på, kan liksom ge upp och tycka att det är att men nu drar jag hem, nu orkar jag inte riktigt med det här längre. Nu har jag gjort mina träningar och mina bussresor här borta. Nu tycker jag att det räcker. Jag försökte prata här så länge som möjligt så att ni skulle kunna
googla,
så ni kan googla och sådär liksom då. För jag tar en del på uppstuds, det ska ni veta. Men det är bara för att de här pojkarna är proffs. De här jobbar med hockey på heltid.
Men om man ska prata om Högström då, så jag menar, han har gått igenom en jävligt tuff period med opererat ryggen och sådana grejer. Men vi är ju nära vänner också. Så att jag tror ju att han kommer köra på där borta. Även fast det finns chans. Det är ju alltid så här, alla lag har chans att vinna. Om det är det du menar, komma hem och vinna SM-guld. Men jag tror att han kommer ge det här året. Och sen får man se då. Sen tror jag att Djurgården är där och rycker igen. Det tror jag definitivt att de vill få hem honom. För det är väl, är det någonting som behöver få in lite mer spets i Djurgården, så kanske är backsidan som behöver få in någonting då för att hypa upp det. Så att jag tror Djurgården är nog superintresserad att få hem honom. Men frågan är om han är det.
Fundera lite på en sån som Juuso Ikonen till exempel då, som spelar i Hershey där och tror det är 2 eller 3 poäng han har gjort och spelar 11 matcher där. Det är väl en sån spelare som man känner spontant skulle kunna vända tillbaka och göra nytta i många SHL-lag.
Ja.
Var du själv då?
Ja.
Eller tog du inte en uppsättning själv?
Jo då, jag har kikat lite på det. Ja, det finns ju oerhört många svenskar i farmaligan. Det finns cirka 5-6 stycken i East Coast Hockey League. Vad är det för liga, Tellan?
Ja, det är farmaligan till farmaligan.
Och vad håller den på för nivå ungefär? Hur funkar det att vara där nere?
Oh, jag vet faktiskt inte riktigt vad det håller på för nivå. Men jag vet att många klubbar gillar att skicka sina målvakter dit. För att stoppa pucken kan man göra i vilken liga som helst. Det spelar inte så stor roll. Men jag tror att det är lite mer partyfest, lite mer avstapp. Robin Press kom ju därifrån förra året.
Såg en intervju med Carl Persson där han kallade träningarna för ett skämt nere i East Coast Hockey League då. Så att där bör man inte vara om man har ambitioner som att bli en riktigt bra spelare, hävdar jag.
Jag sitter och kollar lite snabbt här vilka namn som kan tänkas åka hem, och jag vet inte, den som ligger väldigt nära att bli upplockad därför att det är Lawrence Pilot som gör succé. Han har gjort 22 poäng, helt fantastiskt, 22 poäng som back på 15 matcher. Han kom ju ändå från en miljö i HV71 där han blev alltså vald till bäste back i SHL. Så han tror jag inte kommer hem. Jag drar nog till med att Jonathan Dahlén kommer hem. Jag får en känsla av att han ligger nog på djurtryckar där och funderar på det. Men låt mig bli utlånad en säsong till och så är jag mer mogen när jag kommer tillbaka. Han har 11 poäng på 17 matcher. Minus 5. Jag tror att Kent Norberg ligger på ganska mycket där. Han har flickvän också, Jonathan, och man funderar på kanske hur de trivs och så vidare. Så jag säger väl Dahlén. Det beror på lite hur hans trivsel är, och det är bara han som kan svara på en sån sak då. Sen har du ju liksom, du har ju spelare som Borgman, Martinsson, alltså det finns ju de här, Sebastian Aho, du har ju också han som har tragglat på där ett tag nu, Axel Holmström i Detroits organisation, så att säga, som man inte vet liksom riktigt vad som händer. Linus Ölund där, Brynäscentern, vad tror du om honom då?
Pratade lite hastigt med en scout där från Pittsburgh och det fick väl inte intrycket av att han var på väg hem.
Nej. Han
ganska målmedveten kille som jag känner honom, och lite småtjur och sådär. Jag tror att han har bestämt sig för att göra den här resan, och jag tror det fanns en anledning också att han åkte över redan i år och ville starta upp den. Så att det verkar väldigt konstigt om man ska att bryta det nu, men större, mer förvånande saker har visserligen hänt, men jag tror inte det.
Jag har ett namn här, Mario Kempe.
Ja, men verkar inte han trivas där borta? Han känns som att han är sorglös och älskar hockeyn och sådär liksom då. Vet inte, spelar pengar roll här till land? Spelar roll vad man tjänar i farmen?
Jag vet
inte
vad han har för kontrakt, om man ska veta om han har envägskontrakt eller inte. Faktiskt. Men han är ju trots allt 30 år. Han kommer från KL. Hur sugen är han att sitta och åka runt i buss i Tucson, Arizona liksom? Och sådana grejer. Jag vet inte hur nära de är. De har gått ganska bra Phoenix år jämfört med föregående år, så att jag menar, det skulle kunna vara ett namn.
För mig känns ju Mario Kempe som en spelare som väljer andra ligger i Europa om man kommer hem, men jag kan ha fel där.
Men ändå bara 9 poäng på 8 matcher, det är ju ganska bra kan jag tycka.
Känns som en Växjövärvning att komma in och så bara dominera.
Ja, sen vet man ju inte, han har ändå varit uppe 4 matcher i Arizona, så att han är ju på gränsen där också, 0 poäng visserligen i Arizona, men han gjorde 18 matcher i Arizona i fjol där, och så har han bara en timmas flyg till brorsan i Los Angeles där då. Men vi får se hur han väljer. Det är ju inte helt fel ställe att vara på heller, Tucson eller var det Phoenix. Du har själv varit där. Det är väl inte så fyskam.
Nej, Tucson är väl inte riktigt lika bra, men det är klart det är varmt och skönt. Så, men allting är inte över det.
Det var ju lite roligt att jag såg Jus och Ikonen. Du frågade efter svenska spelare som skulle komma hem.
Ja, men vi tar Ikonen, känns ju som halvsvensk.
Ja, han pratar ju bra svenska. Nu ska jag passa mig så att jag hamnar i den här finländska språk...
Då kan man bli sågad.
Ja, då kan man hamna väldigt, väldigt risigt på det.
Det har alltså gått 18 och 19 matcher av SHL. Hockeyallsvenskan ligger också där i närheten. Och någonting som man kan dra en snabb slutsats av eller på är att SHL är riktigt jämn. Jag vet inte om jag har fokus är rekordjämn, men just nu är det alltså då 10 lag inom 7 poäng och vi har spelat en tredjedel av serien. Mikael Tellqvist, är serien jämnbra eller jämndålig, och hur analyserar du att serien är väldigt jämn?
Jag gillar ju när serien är jämn.
Det gör nog alla, ja. men
ja, ställ frågan, var det något mer eller? Ja, men, få in? Nej, men jag fortsätter. Men
hur tänker du på när du ser tabellen? Varför är det inte lag som drar iväg?
Det kommer ju vara lag som drar iväg från, i alla fall från botten två nu, känns som de två kommer nog bli ganska avhängda med Timrå och Mora. Jag menar, det är kanske Örebro då, som hänger kvar där nere, sen kommer de flesta de stiga upp i taket, upp mot nätterna. Men jag gillar det, som sagt var. Jag tycker att det är bra, jag tycker att det är rolig hockey. Sen skulle jag vilja att alla spelar lite olika, men denna sak, som sagt, jag var och kollade på Djurgården-Frölunda nu, kanonmatch. Skulle inte vara förvånad om det blir en SHL-final mellan de två lagen i vår här faktiskt. Stockholm mot Göteborg, det var jättehäftigt.
Den är jämndålig, men jag tycker det är skitkul. Och jag skulle vilja utveckla varför jag tror också att det har blivit jämnare. Och det, om man tittar på SHL har ju en väldigt så här demokratisk utdelning av sina finanser. Det spelar, bortsett från den här fallskärmen då, som laget som går upp ska betala till laget som åker ut, så delas det ju rakt av. Det spelar ingen roll om det är Karlskrona eller om det är storklubben Frölunda eller Djurgården. Alla får lika mycket pengar oavsett placering i tabellen och oavsett hur mycket TV tittare de har och så. Jämfört med fotbollssvenskan till exempel, som har ett annat system, det gör ju att alla lag har ju ungefär lika mycket pengar att handla för. Man har...
Fast det är ju bara bidraget, sen har de ju egna
intäkter. Jo, men
intäkter.
Sen är ju alltså, sponsorintäkter, publikkapacitet, det skiljer inte jättemycket i SHL. Örebro sponsring kontra Färjestad eller Frölunda, det är ganska lika mycket. Man tittar på spelarbudgetar nu också, det har ju tryckts ihop mycket också. När vi började med det här så var det ju några klubbar som hade mycket mer att handla för. Nu skulle jag vilja påstå att, ja, säg Brynäs då, som ligger 10 av Växjö som vann förra året. Jag tror inte det skiljer mycket i spelarbudget, om jag ska vara ärlig där.
Utan de flesta ligger mellan 30 och 40 miljoner.
Ja, de ligger väl snarare över 40, runt 40 skulle jag vilja påstå att de ligger i spelarbudget. Det beror lite på hur man räknar, men det är många lag som, jag tror Örebro och Brynäs är där uppe och nosar på 40 miljoner definitivt. Och det är inga som har stuckit iväg heller och har 60-70 miljoner, utan det är väldigt jämnt där. Och det tror jag också gör. Och det är samma spelare lite grann som man slåss om. Det är Man får ta det som blir ledigt efter NHL och KHL och ungefär lika mycket pengar att handla för. Så att det tror jag gör att tabellen trycks ihop, och för min del tycker jag att det är kul att det
blir jämnt. Jo, men det säger du väl. Alltså vi leker med tanken att Timrå och Mora skulle liksom bli avsågade nu, så är det absolut det värsta för dig med Abris. För att då är det liksom, då finns det ingen streckdramatik. Jag vet inte hur många gånger vi har skrivit om det här streckdramatik, som gärna blir skräckdramatik, det vill säga man ska liksom gissa eller analysera vilka lag åker ur eller vilka lag får kvala och så vidare. Det är ju inte så att vi går igång på vilka sex lag som går direkt till slutspel och vilka som måste tvingas spela åttondelsfinal, utan vi behöver ju ha ett streck att fundera på. Men jag vill ju påstå att det är på något sätt den moderna hockeyn som har gjort det här, att åker väldigt mycket skridskor och jobbar över hela planen eller hela isen, så blir du ett ganska bra lag. Då är det väldigt svårt att göra mål mot ett lag eller blir överlägsen mot ett lag som bara jobbar riktigt hårt och då alla underkastar sig att backchecka hela tiden. Ja. Och sen tycker jag också att målvakter blir lite robotar. De är duktiga, de täcker mål och så vidare. Så det är inte så lätt att få de här målen, och det är inte lätt att få målchanser. Jag vet inte när jag såg en 2-1 eller 2-0 i SHL senast.
Mm. Ja, det som man ser skillnaden var ju nu i den här landslagsturneringen, de som kom från SHL, att det skiljer lite i teknisk kunskap om man möter ryssarna och sådana grejer, kan jag tycka. Det är väl ett sätt som jag var inne på tidigare här, med att jag vill att SHL-klubbarna ska börja släppa lite på det här försvarsspelet, att man liksom får våga göra en gubbe här och var utan liksom och sådana grejer, istället för bara sätta press och åka snabbt som du säger ner i hörnerna och jaga och smälla på, utan att man liksom får använda sin tekniska skicklighet som har tagit oss eller tagit de här spelarna till den här nivån, skulle jag göra.
Ja. Vilket lag tror du? Nu vi har ju varit kritiska mot Växjö, de är bara 4 poäng från tabelltoppen. Rögle har gjort en fin resa, de är bara 6 poäng från tabelltoppen. Om vi gör en, och det kommer vi göra givetvis, när vi gör sista avsnittet inför jul här, jag vet inte vilket datum det blir, vilket lag tror ni har störst möjlighet att dra ifrån och bli det här supertopplaget som vi hyllar i sista avsnittet inför jul?
Ja, men det finns väl några lag här som sitter, men som Abris var inne på, det många har samma budget, men det finns väl några lag som sitter på en pengakassa som bara kan plocka in spelare. Det är ju typ Växjö, jag skulle säga HV har väl ett stort pengakassa också, de kan ta in pengar. Frölunda till viss del har väl en bra pengakassa. Men så jag tror att Växjö kommer dra på här nu. De kommer värva till sig spelare innan fönstret
stänger.
Men vad
finns det att värva då? Alltså,
jag tror att de tittar på de här som vi var inne på tidigare här.
AHL-spelarna. Är de så duktiga de då, så att de kan liksom lyfta ett lag verkligen?
Ja, det tror jag. Abris var inne på att ligan inte håller så pass hög nivå, så varför skulle de inte kunna komma in och leverera på den här nivån?
Jag tror inte att det finns något lag som kommer att dra undan fram till jul. Det lag jag skulle kunna tänka mig är ju Djurgården i så fall. Men där är ju skadorna på Josefsson, Dick Axelsson precis på väg tillbaka. Fjällby och Davidsson inte riktigt igång än. Om de skulle få igång hela sitt maskineri, så tror jag att de har största potentialen. Men nu ser det inte riktigt ut så. Josefsson blir nog borta en 4-5 matcher till här. Fjällby Davidsson-kedjan tycker jag inte har varit jättebra på slutet. Engqvist borta, Dick Axelsson gör comeback nu på torsdag. Tar säkert ett tag. Men annars är väl det laget som jag tycker har störst kapacitet.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ni som har följt oss vet att söndagkvällar, då är det febril sms-verksamhet och bra nivå på konversationen och kommunikationen mellan mig och Tellqvist och Abris. Då vi bygger embryot och manuset till hockeystudion. Och igår kväll, på söndagkvällen, hade jag lite synpunkter på en händelse här mellan Almtuna och Leksand. Det var straffar, och jag noterade att målvakterna fistbumpade varandra under straffarna. Det vill säga mitt under matchen, kan man säga. Och Tellan, du kan väl först förklara, vad är fist bump? För det är alltså inget snuskigt, utan det är någonting som hockeyspelare främst gör väldigt ofta.
Men ni gnäller ju på mig att vi inte ska snacka målvakten. Nu sitter vi ändå och sett, är det bara när vi pratar skit om målvakten ska vi prata om målvakten?
Nej, det här är väl ingen skit. Det är väl sett att jag la ut det här på sociala medier igår. Jag märkte att det var många som tyckte att det var vackert och var gulligt. Men igen, vad är fist bump för något?
Ja, men det är väl en typ av mini high five fast med plockhandsken.
Ja, för det är svårt att göra high five med målvaktshandskar eller hockeyhandskar, och då väljer man att forma på något sätt näven som en näve, kan man säga, som en knytnäve, och sen så hälsar man på varandra. Varför gör målvakter så här att man boostar varandra mitt under en match? Varför gör man så?
Ja, nu var det ju ett klipp här som du hade sett från, jag tror inte att det alls att det föregår i varenda match.
Men var det här unikt det vi såg? Eller eller?
Jag har inte gjort det, men däremot så har jag sett ibland att man kan säga liksom, ja, snygg räddning eller någonting. Det får man väl tycka.
Ja.
Eller? Jag vill komma med det här.
Jag vill fråga dig, tycker du att det är okej att de gör så?
Ja, varför inte? Så länge
men mitt under en match, det är ju en motståndare.
Jag ser hellre sagt att man inte tackar för matchen efter matchen. Det är sådana grejer som
jag... Fast då är det ju liksom...
Ja,
då
men det är
sådana
grejer som jag stör mig på.
Då är ju kriget över.
Ja, och då ska man åka till omklädningsrum. För det är det värsta som finns. Om man har förlorat en match så ska man åka och titta på motståndare som åker och hånler liksom. Ja. Då brinner det i skallen, kan jag tala om.
Är inte det fint att man tackar varandra efter
matchen?
Ja,
det tycker jag också.
Nej,
jag
skulle
sluta med det. Vi säger ju när vi har gjort vår podd och ska gå härifrån, då säger vi hej då och tack för idag.
Ja, men vi jobbar ju tillsammans.
Ja, men ändå så har vi haft någon typ av battle här inne i alla fall.
Går du och tackar Nyström på Expressen om han skriver en bra krönika?
Ja, jag kan nog säga att det är fin krönika i alla fall. Men tillbaka till målvakter.
Nej, men vänta nu.
Men innebär det här att inför matchen har ni fruktstund och mys också? Byter ni om ihop målvakterna i ett samma omklädningsrum inför match?
Det som har varit målvakternas styrka under en lång tid är ju att vi har delat med oss av information med varandra. Man brukar säga att målvakter och läkare
Du berättar för motståndarmålvakt var dina lagkamrater skjuter någonstans, eller?
Nej, det gör man inte. Men däremot så finns det ju en målvaktsunion i Sverige där alla målvaktstränare och bland annat pratar ihop.
Är det något offentligt eller är det liksom vad som man kallar för någon speciellt sällskap inom som lite någon order det här som ni träffas då, eller?
Vi kan döpa det till någonting.
Nej, men alltså är det en öppen union eller är det bara att
Nej, men det
man
är polare? Det är också för att man ska dela med sig och utveckla sig själv också. En annan grupp som håller på så här är ju läkare. De tar med sig massa andra personer in och försöker lära sig av varandra och sådana grejer. Och det är därför jag tror målvaktsspelet har utvecklats så mycket, för att man är villig att dela med sig av sina egna erfarenheter och hur man ska tänka i olika situationer. Sen naturligtvis under match så tycker jag inte man ska hjälpa varandra. Men däremot efter match och sådana grejer kan man få lite bollar lite grann. Det tycker jag bara är en fin grej.
Ja, det var lite sidospår där. Jag såg Erik Granqvist jämförde lite med när det är boxning eller MMA, så går man ju fram och på något sätt fistbumpar varandra innan man kör igång. Och även kanske mellan ronderna också, att man liksom säger hej att nu är jag beredd ungefär.
Fast det här var ju också en match där jag tog fram klipp på. Ja, jag skulle vilja säga det med en gång och ingen gång.
Har du sett det här förut, Abris, eller? Jag skickade det till dig också här.
Ja, nej, spontant så har jag väl inte sett att man gjort det mellan straffarna under straffläggning. Det har jag inte gjort. Men sen kanske inte jag tittar så jättenoga heller faktiskt på just den detaljen.
Sen var väl grabbarna ville ju hem. Det var väl så här 28 straffar. Fan, de började bli hungriga. Så det var så här, kom igen nu, släpp in den.
Ja, det var många straffar. Men rekordet var väl nästan i helgen. Jag vet inte om rekord, men det var i alla fall jättemånga. AIK Modo, SDHL. 50 straffar behövdes det. Snabbt innan vi går vidare. Varför är det så få straffar, som jag uppfattar i alla fall, SDHL och SHL och Hockeyallsvenskan, som blir mål?
Många olika anledningar, men jag tror rent generellt att man kanske tränar alldeles för lite på just den här speciella, men det är ju trots allt en extra poäng. Visst, man lägger ofta straffar i slutet av träningen, men då brukar det vara lite så halvblajigt. Jag skulle nog säga att man bryter kanske till och med mitt i träningen ibland och får lite tävlingsmoment i det.
Det är många poäng står på spel.
Absolut, det är det. Men har du bra straffskyttar och en bra målvakt som är bra på straffar, så kan du klättra rejält i tabellen. Men som sagt, det vet ju Abels också som spelar. Ofta så lägger man straffar i slutet av träningen när det är lite halvblajigt, man åker från blå linjen in. Jag skulle nog se att man gör det lite mer seriöst, att man kanske gör det till och med i början av träningen eller någonstans mitt i.
Sen vet jag inte heller vad är normal procent att göra mål på straffar. Har vi någon sån siffra?
Jag gissar 33%.
Ja, jag tänker ju att målvakterna får ju blir större och större. Vi kanske tappar den här riktiga spetsen som vi har tappat ändå, som normalt sett är duktiga på den där, på den detaljen. Sen hjälper det säkert inte till att isarna är ganska dåligt skick också när det är dags för
det var dit jag försökte komma. Man skrapar inte isen och man spolar inte isen, och det här är ju för att givetvis att matcherna inte ska bli för utdragna. Men är det schysst mot en duktig straffläggare och behöva lägga en straff i på sorbetis?
Men jag kan göra ett sidospår till här bara för att fortsätta. Målvakterna, i alla fall jag gjorde, och jag vet att många målvakter också sitter och kollar på alla straffskyttar på video innan match, så man har bra koll.
Men hur vet du vilka
hur många utespelare sitter och kollar på de sista 15-20 straffarna som har lagts på mot en målvakt till exempel innan man ska lägga? Ja. Det tror inte jag är lika många.
Så att de har inte liksom riktigt
riktigt koll på vad målvakten är. Sen tror jag att många tittar liksom rent generellt på under matcherna vad man är dålig på, men det är väldigt skillnad på straff och under match. Utan går man tillbaka och tittar på de 15-20 kanske, om det finns så många senaste straffarna som har lagts mot den här målvakten, så kan man nog hitta någon rent generellt på vad den här målvakten brukar släppa in puckar. Mm. Sen är ju naturligtvis isen är dålig beroende på var man är någonstans.
Det måste ju hur tänker du, alltså om isen är dålig, och det är ju nu efter de har spelat tre perioder plus förlängning, hur tänker du, eller hur tänkte du när du mötte en straffskytt? Alltså du vet ju om att han har väldigt svårt att göra en väldigt snabb dragning, kan jag gissa.
Ja, men som målvakt försöker man bara vänta ut skytten så länge som möjligt. Jag menar, det är som Aubrey säger, man är ju ganska stor ändå. Det som jag försökte göra var ju att stå ganska brett, så att egentligen var det som jag försökte lura dem att skjuta mellan benen, kan man sort att säga. För det är det som står ganska brett och täcker. Nu såg jag målvaktsposition här, det är podd, så är svårt att visa. Men få fram händerna mot skytten, ta bort vinkeln från pucken och stå ganska brett med benen. För att, jag menar, då skulle han skjuta då, så behöver jag bara egentligen täcka mellan benen.
Ja. Vilken straff upplever du med din rutin är den svåraste att ta? Rent generellt alltså.
Svåraste är när man kommer in från en vinkel. Alltså man kommer in från sidan, från toppcirkel, och så bryter liksom in. Man kör diagonalt genom centrallinjen som man snackar om, som går i mitten av målet upp mot rödlinjen.
Ska man åka snabbt eller långsamt?
Man ska variera farten. Så du kommer in långsamt, ökar eller, och så stannar till och sen går eller någonting.
Lite innebandyaktigt kan man säga.
Ja,
så?
Man får inte stanna helt och hållet, ska man inte göra.
Men hur ska man göra sen då? Är det bara att gå liksom en backhand upp i nättaket via den här farten? Eller ska man liksom förstås vända om? Eller vad är svårast för målvakt?
Det du försöker få målvakten att göra är ju att han ska röra sig hela tiden. Till exempel om du åker in och sen stannar, då fortsätter ju ofta målvakten tillbaka, och då öppnas det ju upp luckor till exempel.
Ja.
För att han fortsätter naturligtvis tillbaka, för målvakten vill ju ha lite fart på skridskorna så att han skulle kunna vara med om det blir en dragning eller inte.
Det är väldigt sällan man ser när Fredrik Pettersson-straffen från VM 2013 när han dunkar på ett slagskott.
Ja, men det är ju sån här straff som när den går in så är det ju asläckert. Men skulle man göra det i SHL nu, så skulle en av fyra träffat mitt på benskyddet, så skulle du sitta här och skriva en kö, hur fan kunde han skjuta den här
straffen? Vilken idiot, ja precis. Ja, men det är inte det bra, för då, det händer ju sällan. Oj, vad fan sköt han? För att man som målvakt är man väl lite ofokuserad i början, och sen så när, oj, fan, där smällde det till. Jag var ju inte riktigt med.
Nej. Sorry.
Var det någon som såg Rickard Palmbergs mål igår förresten?
Nej.
Nej, Timrå. Han drog den på volley. Stenhårt. Aha. I krysset. Alltså det var studspuck som han drog på volley, och det var stenhårt rätt. Det var inte ens halvvolley, utan det kändes som att det var en klockren volley. Det var ett spektakulärt mål, kan jag säga. Den var imponerande. Ja,
snyggt.
Få den hårdheten på en volleypuck från rätt bra avstånd. Det var Alsenfelt hade inte en keps på den.
En 300 meters drive i golf, bara ja. Man känner att träffa mitt i sweet spoten.
Ja, det var som Fredrik Pettersson lite, det var därför jag halkade in på den, fast den är ju
unik också för att det är situationen också.
Ja, det var två unika så, men båda satt i kryss och båda var en rejäl baksving, kan vi säga.
Fast det här är en jättebra övergång. Jag ska förklara det efter. Ja, vi pratar om Palmberg och Timrå IK. Timrå IK gjorde ju ett nyförvärv här för 10 dagar sedan under landslagsuppehållet. Johannes Salmonsson kom in till laget, och jag hävdade att det var en bra värvning av Timrå. Och när vi rankade eller körde en klassisk flip och flopplista förra veckan med Virtanen och Virta och Viktor Svedberg och Johannes Salmonsson. Vem var det mer? Det var ett namn till som jag hade det också. Ta en på uppstuds. Var det femte namnet var som hade kommit in där i?
Har du nämnt Örebro-centern där eller?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, Virta.
Ja, Virta har jag nämnt.
Ja, men då var det väl Carl Persson kanske.
Carl Persson kanske, ja. Och jag tyckte att Johannes Salmonsson var intressant och bra värvning. Men vi ska lyssna lite på vad du sa, Abris. Vi ska ta fram ljudfilen här, så ska ni få lyssna på vad Hans Abrahamsson tyckte om Johannes Salomonsson.
Det är ju Johannes Salomonsson, man ska vara helt.
Men han har ju så lite som krävs för att det ska bli succé.
Alltså. Jo, men vad behöver Timrå? Timrå behöver ju få in spets. Alltså, de har ju en ganska stor mängd forwards.
Jo, men de behöver stabilitet också. De har varit väldigt svaga bakåt också, tycker jag.
Jo, men de behöver producerande spelare. Ja, det Timrå behöver ha in är ju spets. Men vet jag att det inte är jättelätt att hitta sådana spelare.
Fast, och
jag vet
att är inte det tufft att liksom klanka på honom där riktigt? För jag menar, han ändå ska göra 20 poäng per säsong. Det är det man räknar om honom liksom då.
Jo, men nu menar...
Då menar du kanske nubben du ska vara kritisk.
Det är en värvning jag förstår minst av. Alltså, på det sättet. Och jag förstår att de behöver bredda truppen lite grann. Olofsson och Hollander försvinner bort där. Guter har försvunnit. Så jag förstår att de behöver få in en forward. Och jag vet att marknaden inte är jättestor. Men det jag får minst puls och det jag liksom ser minst poäng i att värva är ju Johannes Salomonsson till Timrå.
Ja.
Det jag ser minst poäng i att värva är Johannes Salomonsson till Timrå. Och nu, det har bara gått en väldigt kort tid. Det är 3 matcher som har spelats. Och efter 2 matcher så hade han samma poängsnitt i SHL den här säsongen som Victor Las, det vill säga 2,0. Och nu vart han poänglös mot Malmö på söndag, men han har gjort 4 poäng på 3 matcher. Och Abis, vad är det du har satt på dig för något?
Det sitter en dumstrut på huvudet här som jag ja, du kan väl kanske få med den genom sociala medier sen. Det är svårt att förmedla detta i podden då, men nej, men den kan man väl bjuda på, även om du har en enorm förmåga, och den tabellen skulle jag ju liksom försvara Linköping, varför de ledde efter 6 omgångar och jag hade tippat dem på en annan plats efter 52 och så. Nu har du dragit fram en spelare som har spelat 3 matcher, men
är det bara nyhetens behag?
Ja, jag skulle vilja påstå så här att han har gjort 3 mål mot eller 3 poäng mot Mora, och Mora för mig är ju i dagsläget ett hockeyallsvenskt lag som de agerar, så att jag skyddar mig väl lite bakom det. Jag satte mig ner igår och specialstuderade Salomonsson då mot Malmö där, och nej, men han har gjort betydligt bättre än vad jag satt och svamlade om här för en vecka sedan. Så är det, den kedjan.
Jag förstod ju inte varför ni sågade honom, jag fattar inte det. Alltså.
Nej,
vi såg inte honom, vi såg bara att han kanske inte har...
Det är väl var en ganska medioker spelare i tyska ligan, får vi väl ändå säga, de 2 senaste säsongerna. Och jag vet inte om det säger något om nivån på ett sätt. Då. Men han har hittat en bra kemi där med Mårten Madsen och Anton Vedin. Och Vedin har ju haft en jäkligt bra höst med landslagsspel, och känns ju den som driver Timrå på många sätt här nu. Så som sagt, fick göra 3 poäng Salomonsson mot Mora där. Vi får se nu då mot Malmö igår, lite tuffare, vart han poänglös. Så vi får väl se om det håller i sig. Men den här starten var ju precis det han behövde i alla fall, och fick komma in och producera. Det måste ju ha varit en enorm självförtroende boost för honom. Och ja, det kan ju visa sig vara en viktig seger mot Mora framöver här, och där var han ju högst delaktig i alla fall.
Får ju spela i Timrås toppkedja också med Anton Vendin då, som gjorde landskampsdebut här, så att han har en bra omgivning också. Och jag trodde inte han skulle komma så högt upp i hierarkin. Nu är ju Timrå, om man kollar på deras kedjor, kanske lite svårt att avgöra vad som är en första kedja och en tredje kedja. Fjärde kedja är lite lättare, men det känns som att de har 3, ja, lite jämngrå måste jag säga, kedjor där. Men det är ju en lång säsong. Vi får se med fysen med Salomonsson, det som inte har spelat på länge, men hittills så tyckte jag ändå att jag hade lite rätt förra veckan. Kan ni vara så ödmjuka så att ni håller med om det?
Ja, du hade ju mycket, mycket, mycket mer rätt än vad vi hade. Det är bara att vika sig direkt. Så det har jag inga problem alls med. Om vi tittar på den här första veckan här, så är det ju dumstrut big time på.
Ja, nej, men jag håller med. Men vi behåller väl den där dumstruten till framöver, så får vi se när säsongen ska sammanfattas.
Sen får man ju säga att Virtanen har ju varit nyttig för Djurgården, framförallt nu när de saknar Josefsson. Och Alfa har gjort 2 mål, 2 viktiga mål. Mm. Och grym tekare.
Ja, han var inne mot Frölen och väldigt många viktiga tekningar på slutet. Den tog ju alla i stort sett i slutet i egen zon och offensivt också. Så att där, Djurgården verkar ha gjort en riktigt bra värvning av honom.
Men vi gör väl bokslut efter, inte 52 omgångar utan efter hela säsongen. För att går Salomonsson poänglös i ett kval mot Oskarshamn eller någonting, då har han ju inte levererat när han ska leverera. Ja, det var alltså om Johannes Salomonsson och hans otroliga poängsnitt hittills den här säsongen. Men Tellan, vet du vad det högsta poängsnittet är någonsin per match i SHL?
Ingen aning, men jag vill lyssna.
Nej, och jag var ju tvungen att ta fram det här inför avsnittet. Och det är då alltså då Victor Las i Rögle som våren 2016 gjorde en match med Rögle och gjorde 2 poäng. Så han har alltså ett snitt på 2,0 per SHL-match. Och Viktor, du är med oss här på telefon. Berätta om den här matchen.
Ja, det var väl egentligen inget jätte... Alltså det var ju sista matchen i grundserien för Rögle. De hade väl inget att spela för egentligen, förutom att komma före Malmö i tabellen. Så det var väl, ja, jag fick chansen där sista matchen. Jag hade varit skadad ganska mycket innan det, och så ville de väl testa mig och ge mig chansen. Och så, ja, så blev det en ganska bra match från min sida. Så vann vi den också, så det var skoj.
Jag kollar på det där målet, alltså, du lurar ju upp motståndaren ganska rejält och sen sätter den snyggt bakom Johan Honken Holmqvist, målvaktslegendaren.
Ja, det var väl ett litet turskott, om man ska säga så. Nej, jag tänkte inte så mycket när jag fick pucken, utan det hände liksom bara av sig själv. Och så, ja, så blev det ju videogranskning på det också, men jag såg att den gick in, så jag var ganska säker på det också.
Men du, vad hände sen? Det är ju det som vårt anslag är. Du har ju alltså det här poängrekordet i SHL, kan man kalla det för. Men vad var det som hände?
Ja, jag fick SHL-kontrakt där med ettårskontrakt av dem. Och sen så körde vi på en sommar där. Jag hade haft mycket skada innan det också med min axel som hade varit ur led. Ja, rätt många gånger, så hade opererat den en gång innan och slagit upp den, och så körde jag den säsongen, och det var den säsongen jag slog upp axeln, tror jag. Och sen så ja, men jag fick SHL-kontrakt där, och så körde jag på en sommar liksom där och tränade på bra, och hade bra snack med masken, och han ville att jag skulle försöka ta en plats innan de bestämde sig för att låna ut mig. Och så, ja, så gick vi på isen där på försäsongen, och så höll den i kanske fyra ispass, och sen så gick den igen liksom, och då sa de att jag skulle operera mig, så då var hela säsongen körd. Så det var ju jävligt tungt och surt liksom, och sen ja, men sen rehabade jag upp axeln och kom tillbaka och blev klar för Tingsryd i Allsvenskan, och spelade drygt 20 matcher där, tror jag, innan jag blev skadad igen, fast med knät den här gången, och så missade cirka 3 månader under säsong. Och sen så blev jag utlånad till Kallinge, och så, ja, det gick väl inget bra där heller. Det var ganska svårt att hitta tillbaka liksom, och sen nu så är jag i Kristianstad.
Och drömmen är väl att du inte har kvar det här rekordet, kan man säga, om några år. För att då har du ju spelat i SHL, och då förmodligen så, jag kan gissa att det kan bli ganska svårt att bibehålla 2 poäng per SHL-match framöver i då fall.
Ja, det är inte så vanligt att man har 2 poäng per match, men det var ju, ja, det är liksom en match. Sen så, det är klart man vill tillbaka och spela det. Då är det inte så troligt att man har kvar det.
Tellan, vad kan du ge för tips till Viktor? Du har ju hans story nu, och succé jäkligt när han var ganska ung, och det här fantastiska första matchen. Hur gör man för att ta ny fart och komma tillbaka till yttersta nivån igen?
Det som jag blir imponerad av, Viktor, att han har haft så mycket skador att kämpa på. Det är grymt imponerande. Vad hade du haft? 2 axeloperationer, va? Sorry, va? Och sen knät också.
Ja, exakt.
Så det är väl bara fortsätta ta hand om kroppen och fortsätta, för jag menar, hockey är världens roligaste sport, och därför du också fortsätter, kan jag tänka mig, för att du tycker det är så himla kul. Så att fortsätt jobba på bara som du gör, så drömmar kommer till upplevelser.
Ja, jo, men det är det man försöker liksom. Det har varit många tuffa år också. Jag vet inte om det har varit 4 eller 5 år som jag har varit skadad i rad. Så det har ju hämmat en ganska mycket. Man kollar ju såklart på sina kompisar där, man jämför sig med dem, även om man kanske inte borde det, och ser att de spelar SHL och Allsvenskan, och ja, så det är ju, det var tufft, men man får kriga på liksom.
Absolut, men varje resa är faktiskt unik. Om man ska gå in på lite så mentala aspekter, så är det verkligen. Så det med allas resa ser inte likadana ut i toppen, så är det.
Nej, precis.
Du har högre poängsnitt än Lob och Hossa och Elias Pettersson och Mats Åhlberg och så vidare. Hur ofta är du in och kika på den här listan och blir lite boostad?
Det är inte så, det är inte ofta. Det var väl det var precis efter matchen när någon kompis skickade till mig. Men det är inte så att man jämför sig inte med de namnen precis.
Men nu, jag hoppas att vi får om det i framtiden och stort lycka till i Hockeyettan. Och jag hoppas jag får göra någon typ av intervju i SHL framöver också, Viktor.
Ja, det har varit skoj, verkligen. Ja.
Tack så mycket för att du kunde vara med.
Tack själv.
Någonting som funkar väldigt bra i poddform tycker jag, det är att göra en liten quiz. Och vi gör det här för er läsare för att ni ska sitta och fundera lite och få igång lite verksamhet i er hjärnbalk där inne någonstans i huvudet. Och också för att testa lite Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist hockeykunskaper. Och nu ska vi se att de här blir lite, de har ingen aning vad som ska ske nu. Och det gäller ju också under press levererade, det vill säga man hör någonting och så ska man fundera. Och grundincitamentet just nu är att vi efterfrågar en hockeyspelare. Det kan både vara en herrhockeyspelare som en damhockeyspelare. Det kan vara i vilken liga som helst, det vill säga Division 4 och, eller KHL eller SHL och så vidare. Och vi gör så här klassiskt att vi börjar med fempoängsnivån. Jag vill ha ett sms skickat till mig när ni ropar ert namn och så skickar ni ett sms till mig. Och sen kommer jag läsa hela vägen ner till enpoängsnivån och sen får vi se. Man får alltså bara en gissning. Och vinnaren kommer få en fistbump av mig i pris. Det vill säga det blir ingen bok den här gången utan det blir en klassisk fistbump. Alla målvakter gör ju det, så då kan ju vi också göra det.
Signed puck.
Har ni förstått reglerna, pojkar?
Ja då, kör på.
Kör hårt.
Vem ser ni som favorit i quizen?
Tellan,
okej. Okay. Mm. Ja. Intressant.
Vi sitter med Sveriges hockeykunnigaste.
Då börjar vi med 5 poäng. Född 5 juni 1986 i Örebro län. Första husdjuret var en vandrande pinne.
Pass.
86.
Mm. Hur gammal är du?
79.
Ja.
Nej, pass.
4 poäng. Jag eftersöker en forward som spelat för 5 SHL-klubbar.
Man född 76 eller 86?
86.
86.
5 SHL-klubbar. Hur mycket tid har vi?
Ja, vi har
pass.
Det här är lite roligt för dem som sitter i bilen nu eller är ute på löparundan och får också fundera. Så att det här är ju lite kul att tänka.
Det står helt stilla.
Det står helt stilla.
Ja.
Vill ni höra 3 poäng?
Absolut.
Du sitter och googlar.
Jag sitter och skriver fakta. Örebro län 32 år, 5 SHL-klubbar har skrivit. Ja. Jag skriver för fan i meddelande.
Ja, jag bara säger att googling är helt förbjudet.
Ja, men inga påhopp här.
Nej, fast jag ser ju bara att du sitter och skriver.
Ja, men du måste väl lita på att jag inte sitter och myglar.
Ja, ja. Vill ni höra 3 poäng?
Ja.
Ja. Spelat upp AIK och Leksand till SHL.
En Leksing alltså. Jag förstod det.
Och igen, jag vill inte höra att det knappas på mobilen eller på datorn här.
Lägg ner, vi håller inte på.
Nej, men jag bara...
Det är en gubbgrinning.
Och med tanke på att vi inte har oändligt med tid så...
Ja, men kör vi. Kör.
Ni kan inte ens på 3 poäng.
Nej, men inte ens.
Jag hade tagit det här på 5 poäng.
Ja, jo, vandrande pinne.
2 poäng. Efternamnet för tankarna till udda tåiga hovdjuret noshörning.
Kan du läsa den igen?
Jag blev det på spåret här, känner jag.
Efternamnet för tankarna till udda tåiga hovdjuret noshörning. Det är en ganska rolig bild de har tagit på. En sitter och blundar och en ser ut som att... Ja, men inte, du får inte googla Tellan.
Nej, men ska jag skicka sms skulle man väl göra?
Ja, men, ja, men då säger du att då säger du Tellan och så drar du
ett sms.
Ja. Vi har fått ett svar, kan jag säga. Jag säger inte om det är rätt. Vill du höra en poäng?
Ja, vi köper en poäng också.
Okej. Okay. 1 poäng. Bildar kedja med Micke Lindqvist i Färjestad 2018-19.
Ja, då
Då så.
Ja, då har vi fått svar från både Mikael Tellqvist och Hans Börje Abrahamsson. Och Tellqvist svarade på 2 poäng, Ryno. Och Abrahamsson svarade på 1 poäng, Ryno. Och rätt svar är Johan Ryno. Ja, grattis Tellan. Då får du en fistbump här.
Tack.
Ja.
Kan behöva.
Vad sa ni med det här? Vad var det som var lurigt? Du kliar i ögonen här, Abris.
Jag tog det på noshörningen. Det är som National Geographic kollar man varenda kväll. Rhino tänkte jag på. Det var det. Var det den syftade på? Eller?
Ja,
på
ja, engelska? Ja. Det heter ju Rhino. Ja. Säger liksom då.
Åh, herregud. Ja, det är ju...
Kollar du inte på spåret nivå, eller?
Nej, jo, på spåret ser jag, men inte National Geographic. Det kan jag säga. Och så är jag halvt knackig på engelska också.
Ja.
du tror så fort det är en läxing som någon som har spelat i Läxan, då vet man alla vem det är på liksom,
Läxan och AIK också. Läxan och AIK också.
Om jag hade sagt så här då, född 5 juni 1986 i Hallsberg, han är tagen då.
Ja, jag vet ju att moderklubben är Hallsberg där och
det jag funderade på, vilket jag tyckte var lite lätt. Det var ju att Örebro har inte producerat så många duktiga hockeyspelare. Det var det jag tänkte på, att om ni, men nu igen, ni är pressade och ni sitter i en studio och det är live här på något sätt, så jag förstår ju att ni är nervösa, men om man tänker på det, det finns ju inte så många hockeyspelare som kommer från Örebro som är 31 år.
Nej.
Det är Kolan och det är Ryno i stort sett som jag kan tänka på.
Vad var fjärde också? Vad läste du där?
Forward som spelat för 5 SHL-klubbar. Vad var ni låste, vad hamnade i vinkelvolten någonstans? Var det att det kunde vara för 50 år sedan eller nu, eller vad var det som var svårt?
Nej, det var nog med kopplingen till Örebro, tror jag. Okay. Det var nog där jag hamnade någonstans. För jag tänkte på typ Edvin Hedberg och de här som har spelat mycket liksom. Han är nog inte från Örebro, tänkte jag liksom.
Nej.
Och så vandrande pinne, känns som...
Det var inte så mycket ledtråd.
Det hakar jag uppe på också, ganska rejält.
Kåberg är väl därifrån trakterna också någonstans, förväntande.
Ja, precis. Men du, kul, det här, ska vi fortsätta med det här? Ska jag lägga ner lite tid på...
Jag vet inte hur roligt lyssnarna tycker det här bara.
Ja, vi kan väl se. Vi får väl... Okej.
Okay. De tycker om att vi
släppas. Det här var ett nytt moment, det var som quiz... Ni vet ju var vi finns på sociala medier. Skriv någonting där om ni tyckte det här var fnissigt och kul, så ska vi lägga ner lite tid och fortsätta med det här. Och nästa vecka kanske du vill genomföra en quiz, Abis, och ge igen lite här.
Jag vill ju snacka SHL. Eller ja, men hockey, det här är allsvenskan eller något. Ja, men någon gammal, alltså det blir en spelare som tar så mycket tid. Jag skulle vilja ha lite mer så här, surra lite lag, Rögle succé liksom på sistone.
Men det tar vi nästa vecka.
Aha. Okej. Okay. Ni får gärna höra av er där vad ni tycker vi ska ha mer av på sociala medier.
Ja, och igen, tack för att ni lyssnade på oss. Podden är över. Hoppas att ni har haft en trevlig tid i soffan, i sängen, i bilen eller i löparspåret eller på gymmet. Igen, vi gör det här för er. Vi älskar er.